Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka och idag är det Per Boma som är här, Linn Nordström och jag, Daniel Kristoffersson. Vi har en omgång att avhandla. Vi börjar direkt med, ni var på plats på Hammarbys överkörning av Varberg får man säga. 5-1, vad är era intryck därifrån? Börjar du, Linn?
Ja, det var ju precis som du säger, en riktig överkörning. Det förstod man ju redan efter 5 minuter när de körde sin monumentala forcering över ett stackars Varberg som ändå, säger de efteråt, var förberedda på att Hammarby skulle gå ut och ge allt ifrån början, men så såg det ju inte ut. Och när de sen fick hål på dem tidigt så började man ju titta på varandra och tänkte, vad fan ska det här sluta någonstans? Men nej, det är ju ett Hammarby som har knutit näven i fickan och som vann första gången sedan 22 augusti och lagkapten Darijan Bojanic vågar äntligen skjuta och det är ju det som kommer krävas om Hammarby ska klättra i tabellen. Att man går rent, att man vågar och visar att nu är det dags att prestera på den nivån som de kan. Sen tycker jag de var bra både mot Malmö och Häcken också, men det här var ju någonting annat och mot ett annat motstånd också.
Ja, alltså jag tror att det hade kunnat bli 8-1 liksom, om det inte vore för att delvis för att Cifuentes gjorde en del byten där ganska tidigt i andra halvlek när Bojanic bland annat gick ut och sådär och ändrade om i laget och tappade lite momentum och tappade lite kraft så att säga, som gjorde att Varberg bjöds in lite och kunde jämna ut spelet en del. Så nej, men det var ju en total slakt, överkörning. Tyckte det var ganska trist att se Varberg ändå. Jag vet att det är svårt för dem att spela deras spel som de är bäst på konstgräs. Jag vet det, men då måste man ju hitta en annan plan B-lösning för att försvara sig bättre, för det var tragiskt att se också. Och sen måste jag nämna, som Linn säger, Bojanic och samarbete med Besara där är ju det som gör att Hammarby är bra nog för att utmana om guld. Det är ju otroligt samarbete mellan de två. Och när Sadiku också hittar formen mer och mer och kan ligga bakom där och fiska upp, så är det ju ett väldigt, väldigt bra innermittfält som ju absolut utmanar Häcken och Djurgården om de bästa tre manna mittfält.
Och ett par grejer som jag reagerar på. Dels inför intervju med Jocke Persson där han liksom säger att det enda vi ska göra det är att stå emot första 10 minuterna här, för det kommer att bli ett enormt tryck, och det är precis där man inte gör. Matchen är precis avgjord när Hammarby gör 2-0, känns det som. Så det är ju lite oroväckande, tror jag, för Varberg att man inte klarar av det man har gjort i en del matcher under säsongen där man har överraskat och man har stått emot och man har till och med kunnat ha vunnit med uddamålet. Men nu är det bara 3 poäng ner till Degerfors på kvalplats, så det trodde faktiskt inte jag. Jag trodde Varberg var stabilare än så. En annan grej som jag reagerar på, det är att Martí Cifuentes verkar hitta rätt startelva nu som han har kört med, och det är att Pinhas går in som mittback tillsammans med Fenger och Kurtulus i Haas på kanterna, så kör han Besara, Sadiko, Bojanic, Ludvigsson, Veton Berisha och Joel Nilsson som gjorde mål och har kommit in i startelvan igen när man trodde att han liksom var helt borta och skulle vara någon form av komplementspelare. Vad säger du om det?
Ja, nej, men det är starkt av honom att arbeta sig in i den här elvan igen. Jag tror Cifuentes sa någonting i stil med efteråt att jag förstår att man har varit besviken på mig ibland, för att när han har gjort bra prestationer tidigare under säsongen så har han inte fått fortsätta starta och sådär, att han inte fått kontinuiteten före nu då med många matcher i rad. Och det är ju hans löpstyrka är ju väldigt, väldigt bra och viktig, och hans förmåga att ta sig in bakom motståndarnas backlinje, förmåga att utmana, förmåga att vara mer klass klassisk ytter som ju går utåt så att säga och går på inlägg och inspel. Sen tycker jag att han kanske kan bli en ännu vassare avslutare ibland. Mm. Och så han får ganska många lägen där, liksom lite snäva lägen på kanten där Fredrik Andersen får göra ganska enkla räddningar på hans avslut ändå. Så han skulle kunna vara ännu vassare givetvis. Sen gör jag ju inte mål så man kanske inte ska kunna läsa mycket på det. Men det är kul för honom att det går bra för honom, för det verkar vara en bra, snäll, ödmjuk person.
Det är med, alltså, anmärkningsvärt att Hammarby vinner med 5-1. Men man tycker ändå att, ja, men vet om Brisha gör ju inget mål och sätter inte sina chanser. Gustav Ludvigsson gör ju inte heller det. Så att det finns ju mer, och sen när de säger det på bänken, så det finns ju mer att ta av också.
Ja, absolut, och det säger ju någonting om men faktumet att ingen spelare längst fram i Hammarby i år har varit riktigt, riktigt bra. Ingen har nått den högsta nivå av de som har varit yttrar eller centers så att säga, i år i Hammarby. Utan det säger någonting om att Nahib Besara är den som har skapat flest chanser, skjutit flest skott, gjort flest assist, gjort flest mål. Liksom hur sjukt avgörande han har varit, särskilt med tanke på då att ingen av de andra offensiva spelarna längst fram verkligen har varit med än kanske 3+ totalt sett.
Viktigt med, sista sak bara, är viktigt med för Hammarby att Edvin Kurtulus får tillbaka sitt självförtroende. Mm. För han är ju väldigt viktig för dem, även för han är på en kant nu. Så det han visade upp innan landslagsuppehållet var ju en formkurva som gick neråt, och den har han ju lyckats vända nu.
Ja, och känns ju framförallt som, med tanke på Isak Hiens rätt risiga insatser i landslaget, så känns det som Kurtulus också är med och konkurrerar på allvar om en mittbacksplats bredvid Victor Nilsson Lindelöf. En annan grej på tal om mittbacka som jag reagerar på, Shaquille Pinhas ser ju mer och mer ut som en supervärvning och ett riktigt fynd. Var väl i början många som trodde att han skulle spela ytter, men Jesper Jansson sa ju tidigt när de värvade honom att han också kan spela mittback, och nu är han mittback och gör det väldigt bra. Fördelen där är att man får en riktigt snabb spelare bredvid Mats Fenger, och det tror jag betyder mycket för Hammarby. Om man tittar på mittbackar de har haft, Kurtulus är i och för sig snabb han också, men om man tittar på mittbackar de har haft genom åren, så är det mer rutinerade, positionssäkra spelare istället för liksom riktigt snabba mittbackar där. Så att det är nog viktigt, tror jag.
Jag håller verkligen med. Pinnas är fin, han var ju grym ner mot Malmö och som du säger snabb, men också har vänsterfoten ju, som fjol som skulle bidra med, men som inte alls riktigt lyckades kanske göra med på grund av skador och dålig form.
Sen håller de inte nollan.
Nej. Men det blir väl lite trygghet där också när man gör 5 mål. Liksom. En annan grej som en spaning som jag gjorde var ölpriserna. Att det protesterades mot dyra ölpriser på Tele2 Arena. Där har du stenkoll, Boman.
Ja, nej, men det var våra redaktörer på hemma som hade sett, vi såg ju banderollerna på plats också, de tyckte det var en kul grej, och det var ju liksom ett fiffigt sätt att protestera på.
Vad stod det på banderollen då?
Ja, det
sliskigt.
Ja, du,
typ sänk priserna så sänker vi ölen. Och typ,
ja, precis.
Töm inte våra konton.
Typ. Sänk ölen, pronto och så vidare. Ja. Det var ju liksom... det var ju,
jag menar, vad kostar en öl? 69 spänn
63,
för en 3?
Tror jag det var.
Ja, och då 63. Är det mellanöl eller?
Ja, det är nog 3, inte 5, med. Jag skulle säga att tippa på en folköl. Ja. Men det var väl ett kul sätt liksom, att protestera med glimten i ögat. Och det, blev inte, liksom, det var inte blodigt på allvar, men ändå liksom, ett folkligt krav. Och så var det väl lite roligt att spelarna solidariskt slöt upp bakom dem.
Ja, och jag tror med, det var ju en måndagsmatch och det var över 27 000 där, så det vore ju konsumentspelarna skulle sluta upp kring sin publik om de ber om någonting.
Mm. Nu var det 10 år sedan eller 15 år sedan som man drack öl i samband med en fotbollsmatch, men annars har ju, får man säga att ölpriserna är ju väldigt billiga på Söder om man jämför med Östermalm och på Stureplan, får man säga. Så att där borde ju Tele2 Arena ta efter och kanske sänka dem då. Det var Hammarby. Vi ska kort gå på ett lite stillsvep här innan vi går vidare till den senaste omgången. Jag skrev här och fick reda på att AIKs tekniska råd har utsett Henrik Rydström som nummer ett, första kandidat. AIK kommer att försöka värva honom, sen är det säkert att misslyckas. Det är ju inte jättekonstigt kanske att Rydström är etta hos AIK. Han har gjort det väldigt bra över tid. Och som jag fattar det då, så har det tekniska rådet gjort en utvärdering över ganska många tränare, de har till och med hållit intervjuer med vissa, där man har gått igenom allt från statistik, liksom vinstprocent, man har gått igenom utveckling med unga spelare, man har gått liksom tittat på vad man haft för resurser att jobba med och vad man haft för liksom ekonomi och liksom hur man har sett utvecklingen i klubbar de har varit i. Och det finns ju en del svenska tränare där, Daniel Bäckström bland annat har varit med, och det finns en del utländska tränare, vi har skrivit om João Henriques som har varit och haft möte med här, men han skrev på för Maritimo i portugisiska högsta ligan. Så jag tror att det har varit ett väldigt grundligt arbete det här tekniska rådet har gjort. Och tekniska rådet i AIK består ju av det, väldigt många personer. Det är ju Peter Wennberg som är teknisk direktör, Henrik Urieres som är sportchef, vd Manu Lindberg, tillförordnad vd, assisterande vd, vad säger man, vice vd, Fredrik Söderberg, Johannes Wiklund, och så det är ju väldigt många som är med där. Så att det verkar vara ett grundligt arbete, men vi får se här då. Vad säger ni då? Skulle Henrik Rydström passa i AIK? Jag gissar väl att han är med på Malmös lista också. Hur tror ni tankarna går hos honom?
Nej, men jag tror väl absolut att alla kan förstå varför AIK vill ha Rydström, men jag är lite osäker på varför Rydström skulle vilja gå till AIK. Med all respekt, det är en väldigt stor klubb och det är en fantastisk miljö att jobba i såklart, och det är häftigt på alla sätt, men jag tror att det kan vara ganska stor chans att han är kvar i Kalmar ett år till. Och sen tänker jag också att jag undrar om inte han har blivit så stor och statusstark nu och bevisat duktig att han kan hoppa över det där mellansteget, så att säga. Alltså då menar jag en allsvensk toppklubb som kan vinna guld men som ändå har ganska svårt att vinna guld. Jag tänker på AIK, Hammarby, Djurgården och så vidare. Jag inbillar mig att Rydström har nått den nivån att han skulle kunna antingen ta han Malmö direkt där man får överlägset bäst förutsättningar i Sverige, eller så går han till en annan skandinavisk storklubb som FCK eller kanske Bode Glimt när de väl byter tränare. Eller lämna Kalmar direkt för en klubb utanför Skandinavien. Jag tror att han är så pass, har så bra renommé nu och gjort så bra ifrån sig att han inte kanske behöver just det här, med all respekt då, mellansteget som ett lag, en klubb precis under Malmö skulle kunna vara.
Jag tror han lockas jättemycket av utmaningen i AIK ändå. Jag tror det är svårt att se ifrån vad det skulle göra att komma till AIK och vinna ett SM-guld med dem. Jag tror inte att han, jag vet inte, jag tror bara inte att han stannar kvar i Kalmar i en säsong till. Inte att han inte skulle våga det, för de hade säkert presterat jättebra nästa säsong också. Men det är för mycket som kan ske i en så pass mellanstor klubb. Mm. Så att jag tror att han kommer lämna, och jag hoppas att han är kvar i svensk fotboll, för att det är väldigt roligt att ha honom i allsvenskan. Och om han skulle passa i AIK, det är svårt att säga emot det här tekniska rådet. Men det tror jag, alltså det är ju jättepress. Men i AIK är det ju väldigt högt rankat att ta hand om unga talanger och få in dem i en startelva och tjäna pengar på dem, och det kan ju Rydström bevisligen göra.
Ja, jag tror också att de skulle passa bra i AIK. Dels så har den mentaliteten och liksom och tackla deras pressen och tackla pressen från supporterna. Dels så tror jag att han skulle ha respekten hos spelarna som han har jobbat till sig nu. Jag tror också det här framåtlutande som han vill spela, spelsättet skulle passa jättebra för AIK. Dels så tror jag också, jag tror att Rydström vill ha ganska mycket att säga till om. Så det som skulle tala för AIK då istället för Malmö, det är att Malmö har en väldigt stark sportchef i Daniel Andersson, som jag tror att där skulle han kanske inte få så mycket att säga till om när det gäller värvningar och så. Där tror jag att man skulle kunna göra i AIK. Man ska säga att Jurelius är en svagare sportchef så, alltså inte i någon dålig bemärkelse, men just att där såg vi ändå när Bartos var tränare, vilket kanske inte föll väl ut, att han fick igenom sina värvningar, Kimpioka och Elboseider, som kanske inte var så bra, men där finns det ändå en annan, tror jag. Det är klart att Daniel Andersson lyssnar på sina tränare också, men jag tror att det finns en mer styrning i Malmö. Sen kanske det är också, vet jag inte hur det Rydström tänker, det kanske är bättre att komma till en sån klubb i början där man har liksom lite mer i hierarki och så, men jag tror att Rydström skulle passa perfekt. Sen vet jag inte hur han tänker, han har ju en ledarstab också där de är ett ganska bra kompisgäng med Stefan Larsson, du har Tobbe Eriksson som är chefscout, Rasmus Elm och sådär, så jag tror att
Donald var målvaktstränare.
Ja, precis, jag tror att det där är också hur man gör, men sen är det här det jag tänker på. om jag hade varit Rydström så tror jag tänker på att har han inte kommit till liksom, går att ta det här Kalmar så mycket längre. Det är klart att det skulle vara fantastiskt om man kom trea och skulle få kvala till Europa, men är det så kul med Kalmar? Det är klart att det blir ett äventyr, men är det kul att spela mot Ventsipillis och åka ut i andra omgången? Jag tror att det inte finns så mycket mer att hämta hos Rydström i Kalmar, vilket han kanske känner, har helt andra klubbkänslor och så, och tycker att det är helt fantastiskt att vara kvar där. Men jag tror att det är klart, jag tror han lockas av AIK eller Malmö såklart. Men det blir spännande att se om de lyckas.
Men om han kommer till AIK, kommer han då med det här entouraget eller får Goitom plats då?
Jag vet ju att AIK vill ha kvar honom som assisterande, men det är klart att om de väljer Rydström, då det brukar ju vara så att tränarna får ta med sig sina egna assisterande, så är det ju.
Ja, jag tror att han är flexibel. Jag menar, han behöll ju egentligen ingen av sina, de han jobbade med i Sirius, som han tyckte om väldigt mycket när han gick till Kalmar. Nej, så jag tror att han kan vara ganska flexibel. Men jag tror att det är större chans att han blir kvar i Kalmar än att han går till AIK. Och tror jag. Alltså, jag tror att han faktiskt, om jag får gissa.
Spännande, det här kommer vi få prata mer om, och det blir en spännande företag, för det är Malmö ska ha ny tränare, AIK ska ha ny tränare, sen vet vi inte hur det blir med Brännström i Mjällby heller. Det är kommer vara bra rullians på tränarposterna, men klart är det i alla fall att både Malmö och AIK gör ju ett grundligt jobb nu med kandidater, med tanke på tiden det har tagit och liksom att man vill att man ska träffa rätt den här gången. Så att, ja, det blir spännande att följa. Det om det. Vi har också Adrian von Heine som jag skrev om här, som är utsedd till ny chefscout i Odense. Björn Westrum, tidigare klubbdirektör i tidigare sportchef i AIK, och Andreas Alm som är huvudtränare där, tar dit honom. Vad säger vi om det? Han lämnar alltså Sirius. Och det jag noterade, det var att när Sirius kommunicerade det här så fick Adrian von Heine inget tack, det var inget lycka till, så att jag tolkade in det så, jag har ingen aning, men jag tolkade in det så att det var kanske lite sura miner från Sirius att han bryter upp och går till Odense. Men vad säger vi om den rekryteringen?
Nej, men det jag tänker på med Adrian då, det är ju att jag upplever att han är liksom, du vet, alltså extremt driven, alltså för att jag har minst då nästan att han drivs av blint raseri liksom, för jag var på någon AIK-match
han ser inte ut att driva sådär, man tittar på han.
Nej, men jag tänkte på, för i våras så när AIK tog emot Sirius så satt han och Sirius assisterande tränare Theodor bakom oss på pressläktaren. Och den här von Heine då, jävla vilket liv han förde liksom, han stampade marken och han skrek på domaren och han liksom lät som, ja, men som en ståplatssupporter fast från pressläktaren, och satt också precis bredvid AIK-publiken. Så jag tänkte, jag vände mig och tänkte, fan är det som pågår? För det blev liksom, det blev upprorstämning bland AIK-erna runt omkring honom, för att han levde ju fan liksom, och levde sin i matchen och skrek på domaren och var liksom extremt vild liksom, och jag trodde han skulle få stryk uppviglar nästan av supportrarna runt omkring. Vem fan är det som vågar komma hit liksom? Vem i motståndarnas klubbfärg, alltså en ledare, vågar komma hit och ha den attityden liksom? Så jag tänkte, det var ett tag var det liksom vakter som skyddade honom när han skulle gå ner liksom i omklädningsrummet i pausen. Så jag tyckte det var, det sa någonting om hans personlighet då, tänkte jag. Så att han förvånar mig inte att han letar och får toppjobb.
Nej, och det är ju tungt för svensk fotboll, för det här var ju ett upcoming namn får man säga, analys och med hans analys och chefskapsarbete. Så det är klart att det känns som Odense har gjort en ruskigt bra värvning här, och det är ju såklart flera steg upp i näringskedjan här, komma till Odense och göra sitt namn där som 25-åring liksom. Det är, nej, det tror jag är, det var för bra för att tacka nej till, tror jag, för von Heine. Så får vi se vilka rekryteringar han kommer göra där till den danska klubben. Det om det, då ska vi gå till seriefinalen, Djurgården-Häcken. Jag hade ju stora förväntningar på den här matchen, och det blev ju en ganska bra match, men ändå kanske inte den där riktiga liksom bataljen som man hade väntat sig. En magisk Samuel Gustafsson får man säga, och Häcken vann med 1-0. Vad är dina intryck, Lind, från den matchen?
Ja, det är ju inget bra betyg när man behöver tänka tillbaka.
Nej,
på
precis.
Vad man egentligen såg. Men det var ju ett otroligt bra Häcken. Som man, hade jag varit en Djurgårdsspelare så hade jag blivit så frustrerad och så arg. För att det spelade ju ingen roll vad Djurgården gjorde eller vad de plockade fram ur den här lilla trollerihatten. För att Häcken hade ju en lösning på allting.
Ja, det är sällan man ser att Djurgården skapar så få riktigt heta målchanser som de gjorde den matchen. Och det var ju fantastiskt att se Häckens frejdiga spel i första halvlek, framförallt med Sadik på kanten som bara blåste fram som en vind och spelade fram Larsen till 1-0-målet. Och ja, Häcken kunde ju ha gjort flera mål i första halvlek tycker jag, men ja, jag tycker ändå att de vinner rättvist och drar ju ifrån nu med 3 poäng. Vad ser du, Boman?
Alltså, jag var på AIK och så såg den matchen på efterhand sen på natten, och då är man ju lite mosig, men det jag reagerar på var att Djurgården har ibland en ovana att det som de har mött Bayern i derbyn på Tele2 men också nu mot Häcken, att de inte, det låter kanske banalt så, men att jag upplever att Djurgården när de verkligen kör i början av matchen och sätter stenhård hög press och är obehagliga att möta liksom med sin fysik och sin organisation, så kan de verkligen sätta sig på en motståndare. Och i derbymatchen mot Bayern och nu mot Häcken så har de liksom dragit sig tillbaka lite och låtit motståndarna diktera tempot och låtit dem ha initiativet på ett sätt som jag inte riktigt tycker att de borde behöva göra egentligen. Liksom Djurgården är bra nog för att inte... Jag vet att de kan ligga på kontringen, liksom. Jag vet att de kan ligga och störa, men de hade liksom ingen, det var liksom ingen press på Samuel Gustafsson, utan han fick ju vandra runt liksom. Alltså och jag upplevde att det var så, även i derbyt de vann mot Bayern, så upplevde jag att det var liksom en onödig respekt nästan för motståndet som inte förstår riktigt varför de har ibland. Och ibland har ju Kim och Tolle sagt då att nej, men vi ville inte spela så egentligen, vi ville inte vara så passiva som vi var. Så det är svårt att veta om det är matchplan eller om det är någonting som händer hos spelarna när de ställs mot ett lag som är bolltryckt, minst lika bolltryckt som Djurgården. Men jag tyckte att de gav bort initiativet för tydligt och var inte så där aggressiva, härligt aggressiva som de borde kunna vara hemma på Tele2.
Nej, precis. Per-Mathias Högmo på presskonferens sen efteråt hyllade Samuel Gustafsson att han borde vara en man för svenska A-landslaget, och med tanke på krisen på det centrala mittfältet där, ska Janne ta med Samuel Gustafsson till nästa samling, tycker du? Han var det så bra?
Pass. Ja, men, jag vet inte, det är jättesvårt att säga. Man såg liksom den här matchen nu när han var jättebra och när han har ett sånt otroligt fint självförtroende och liksom är i slag, så att då är det väl svårt att säga nej. Men
ja, det är en sak med Allsvenskan, och det är en sak med Kristoffer Olsson gör det bra i Mittjylland, vi har Alvin Ekdal som ska tillbaka, Jens Kajust som spelar i ligan, så det finns ju rätt många bra. Men samtidigt förstår jag vad han menar också, han är inte lastgammal Samuel Gustafsson, och Janne ska väl kanske bygga något lite nytt nu då inför EM-kvalet, och de har ju fått många chanser de här centrala mittfältarna.
Men vad är det för egenskap han har då som inte de här mittfältarna som redan är i landslaget har?
Jag tycker inte det är orimligt alls faktiskt. Jag tycker han är jäkligt bra, såklart tycker ni också givetvis, men jag tycker han har varit kanske Allsvenskans, ja, nu har vi haft många bra innermittfältare i år, men han är, om jag skulle ta ut de bästa 10 bästa spelarna i Allsvenskan i år, så är han definitivt en av de 10 bästa, kanske till och med en av de 5 bästa, som Gustafsson i år.
Jag skulle säga att han har bättre spelförståelse och spelsinne liksom än Kristoffer Olsson, just det här med att fördela bollar och sådär framåt.
Jag vill ha han bredvid Kajust eller Svanberg.
Det jag menar är att det jag skulle komma till var att han passar nog bäst på 3-man-mittfält, och om nu Janne har övergivit den lite nu då och gå tillbaka till 4-4-2, så tror jag att det kan vara lite svårt för Samuel kanske att spela 4-4-2-fotboll, lite beroende på vem han skulle ha bredvid sig. Han är underskattad defensivt, men i första hand så spelar ju inte han sittande mittfältare i Häcken för sina defensiva egenskaper. Så att om Janne har ändrat tillbaka lite och spelar 4-4-2, vilket det verkar som, så kanske det är svårt att få in honom. Men på 3-man mittfält tror jag att han har varit väldigt, väldigt bra som antingen balansspelare eller just framför balansspelaren. Men, men jag förstår Högmo, och jag kan verkligen se honom få en chans i landslagstrupp.
Eller bredvid, om Albin Ekdal kommer tillbaka då, om han tar det mer defensiva.
Ja. Ja, spännande blir det i alla fall att följa avslutningen här nu då. Nu är Hammarby med i det hela också. Så att,
vet vi något mer om skadorna i Djurgården? Det var ju både Schiller och Fidel.
Nej, vi har inga uppdateringar än så länge. Men... alltså Findell såg du inte som han skulle vara tillbaka nästa match direkt. Det såg riktigt illa ut, och det är ju en jätte...
Och kyla kanske bara var någon kramp. Då ja. Är det ju bättre.
Ja, men samtidigt en kramp. Ja, men det, så, om det är en bristning så... Jag har ju nyligen fått en liten bristning så jag vet ju att...
Hur länge blir du borta då?
Ja, men det är nu, var ju goda 3 veckor sedan det hände. Ja, okay. Och fortfarande skakig. Nu kan jag inte göra samma grundfysik som Rasmus Kylle. Men
nej, det, ska
ja,
du inte
det
tror jag.
Men det högg ju verkligen till igen där sommaren. Så att, ja, jag tycker det är så obehagligt ut.
Findell gick ju ut genom mixade zonen själv och gjorde ju intervjuer. Men det är oftast, om man har fått en hjärnskakning så är ju den natten efter väldigt avgörande och hur han mår när han vaknar dagen efter. Så det är svårt att säga. Han hade ju säkert fortfarande lite adrenalin kvar också i kroppen när han mötte oss efter matchen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och om vi säger att Hammarby är tillbaka i guldracet så får jag ändå säga att AIK och Kalmar är med i toppstiden också nu då. AIK vann med 2-0, en livsviktig seger för AIK och framförallt kanske ett av de skönare målen som John Guidetti har gjort på slutet. Om inte annat så såg man det på känslorna han hade. Han pratade ju om artikeln som du skrev här när han liksom blev hånad från egna fansen och det var han förbannad över. Men dina upplevelser från den matchen?
Nej men jag tycker att AIK gör en helt okej insats. Alltså dels är ju, väljer ju HIF att ligga jäkligt lågt och Thomas Rogne är ju delvis en gigant liksom, nästan i gammal blåvitt klass där när han skallar undan allt som kommer i hans väg och så, men så att AIK fick ju initiativet ganska mycket gratis och eftersom HIF spelade mycket på chans och mest tjongade undan så var det ju ganska lätt för Lustig och gänget att vinna tillbaka bollen och hela tiden fortsätta pumpa på. Ledde kanske inte till supermånga heta chanser men definitivt så var ju AIK det starkare laget, det bättre laget kändes väl som att det var en tidsfråga innan ett mål skulle komma. Och det målet som Guidetti gör i början av andra halvlek när de tack vare sitt pressspel vinner tillbaka bollen är ju riktigt högklassen då när han med vänstern dunkar upp den i bortre i en snäv vinkel med helt sådär skyttekungs självklart på ett sätt som var är jävligt imponerande och det var ändå liksom, han kan ju ibland vara lite hetsig, John ju, han kan vara liksom lite upp och ner i humöret, men det var ju, måste jag säga, det var en balanserad Guidetti sen som mötte pressen i mixade zonen efteråt, liksom pratade klokt och förståndigt ganska länge om pressen och förväntningarna som finns på honom och sitter ner i foten och drar gränsen mot dem som gå på hans personliga saker liksom. Tycker inte han är okej och det kan man ju 100% förstå, men att han förstår att man kan kritisera liksom sportsliga insatser, men nämnde också det faktumet att han har varit jävligt effektiv när han väl har spelat liksom. Han är på grund av skador och liknande inte alltid kunnat vara på planen och ibland bara få toppa in och så, men nämnde själv då att sen han kom i somras så har han egentligen bara missat en enda stor chans, menar han. Och när jag tittade tillbaka på honom, gick igenom Instat och kollade igenom allting han har gjort och får igenom rätt liksom, det är väldigt, väldigt få chanser han har missat och när han väl har fått ett öppet läge då har han ju smält dit dem med. Det sa vi ju senaste gången jag var med i podden här i frågestunden att han har ju gjort klassavslut varje gång han har fått chansen. Målen han har gjort har ju varit hållit så här 4+ nivå minst varje gång nästan, så att nej, det är klart att som vi har sagt tidigare att det kommer bli väldigt bra när han är helt skadefri och det är redan nu bra egentligen.
Sen är det lätt för honom att stå och svara bra och långt när man har vunnit på Friends och gjort mål. För när de förlorade mot Sirius så gick han ju bara rakt igenom.
Så är det.
Så att, ja, men Boman, måste han vara arg och irriterad för att prestera? Känns som att det är den sista gnistan om han nu då spelar med smärta och att han tycker att han har fått oförtjänt mycket kritik för att han ändå har varit effektiv och är ju då irriterad på vissa supportrar som han vill dra gränsen mot.
Jag tror att han gärna hade varit utan den typen av skit som man fick från egna supportrar, absolut, men samtidigt kan jag förstå vad du menar, han är nog absolut en sån som får bränsle av kritik i allmänhet liksom. Alltså att han kan sitta och äggas av det och sen liksom explodera på grund av det bränslet liksom. Absolut lite Zlatan-aktigt på det sättet givetvis, men i grunden så vill han nog känna kärlek mest av allt, tror jag.
Vad tänker du kring derbyt?
Att de får vara glada att de slapp trots en tuff gräsmatch då mot ett hårt slitande, ganska solidariskt HIF med mycket närkamper, så slapp de ju jobbiga gula kort. Och det är ju väldigt viktigt för AIK. Vad jag tror om derbyt? Jag tror att det blir kryss i derbyt.
Vad skulle du säga? Hur har det här tagit på honom? Det känns som att han tagit åt sig väldigt av det här som supporterna, även fast det inte var så många, så känns det ändå som det har gått direkt in i hjärtat på honom.
Ja, det är viktigt att betona att det var väldigt få. Liksom,
ja,
att, men sen så, alltså, det var väldigt få som på plats betedde sig dåligt mot honom. Sen tror jag att han har fått ganska mycket ovett och skit även så här, digitalt, kanske från egna då. På ett sätt som har gjort honom, som jag tolkar honom, besviken liksom, och som han inte accepterar. Det är klart att man får, det allt som skrivs och allt som sägs kommer ju till slut fram även till de största liksom allsvenska stjärnorna. De märker ju av det och noterar det såklart, som alla hade gjort om de var i den situationen. Och trots att man kan tro att de har byggt upp en stor sköld runt omkring sig och sådär, men jag tror inte de gör det, utan jag tror att de faktiskt noterar det som pågår i så att säga undervegetationen på sociala medier och på nätet och på alla sådana saker. Så att det är klart att det har nog varit jobbigt för honom, men jag upplevde ändå att han var så pass balanserad efteråt att han kan resonera kring det, och att han också inser att den absoluta majoriteten av AIK-supportrar stöttar honom.
Ja, apropå att säga saker och ting, så reagerar jag på en grej som, nu ska man inte skratta åt det, men Marcus Danielsson tyckte inte det var så jävla roligt, men Bojan sa i sändning att Marcus Danielsson hade varit och festat. Det är också helt coolt. Hur kan man säga en sån grej utan att ha koll? Alltså, man kan ju inte säga sådana saker. Jag vet inte fan vad som hände med Bojan där, men Danielsson var inte glad. Jag pratade med honom.
Festat alltså efter Europa?
Nej, inför matchen.
Mot Degerfors?
Inför matchen mot Degerfors. Och det hade han inte gjort. Han berättade att han berättade för vår reporter att han hade käkat sushi och varit hemma bara. Och det liksom, känner man Marcus Danielsson, så vet man kanske inte den första personen som är ute och festar. Men han sa att han hade... De hade, jag tror att Djurgården hade hört av sig till via Play och markerat liksom att det var inte okej. Så att, märkligt uttalande av den gode Bojan, som jag annars gillar väldigt mycket.
Otrolig spaning annars att se Danielsson på styreplan då.
Ja, det har man nog sett, men att han skulle fästa Danielsson i match, det är också konstigt. Om vi fortsätter då, så Malmö, nytt bakslag för Malmö, men vi får väl hylla Värnamo där också, som gör en bra match och får 0-0. Det jag reagerar på där, det är att Åge, varför spelar han inte Mustafa Zeidan? Kolla på statistiken, han spelar och inte med. Och där var det ju så att Åge petade ju Mustafa Zeidan också det första han gjorde när han kom. Vad tror vi om relationen mellan dem, och varför vill Åge peta en av Malmös absolut bästa spelare den säsongen?
Nej, jag faktiskt inte helt. Jag kan inte riktigt förstå det. Det är lätt att gå in i så här lite klyschor att Åge vill ha högt tempo, fart, rejäla, tuffa spelare som fyller på i straffområdet. Alltså, men jag tror inte att det är så enkelt. Liksom. Åge är ju inte osofistikerad liksom, på det sättet. Så att, jag har inget svar på den frågan mer än att jag håller med alla som säger att det är konstigt. Det är klart att Zidane har förtjänat stort förtroende i Malmö givet sina prestationer. För det är inte bara så att han har... flaxat in massa poäng men egentligen inte presterat så bra, utan han har ju gjort väldigt goda prestationer i många matcher. Det är klart att han kanske inte, om jag nu minns rätt, var sådär jättevass i Europamatchen borta mot belgarna liksom, sådär. Men det var också en tuff position, han spelade en tuff roll, han fick i den matchen som han kanske inte var helt van vid och sådär. Så att, men det är väl någonting i hans sätt och spela som kanske inte faller har i det 100% i smaken då, men där får han nog ändra om, för det är klart att sedan förtjänar att få och vara liksom, inte att han ska spela exakt hela tiden, men han förtjänar åtminstone att vara en startspelare.
Men Malmö är nere på en sjätte plats.
Precis, det var det jag skulle komma till, Lin. Malmö är alltså sexa med 42 poäng. De har 2 poäng upp till AIK och Kalmar på 44. Sen har de ytterligare 4 poäng upp till Hammarby på tredje plats. Jag har många kompisar som är Malmö-supportrar och de är minst sagt bedrövade över Malmös säsong. Det är nästan så att de orkar inte titta för de tycker de är så dålig. Jag är väl inte, ja det är klart att Malmö har varit dåligt, men här kan man ju också ifrågasätta, om man tittar på poängskörden med den Milos tog och den som Åge nu har tagit, det har inte blivit något bättre, snarare har det gått bakåt. Och man får ändå säga att trots det här Europa-avancemanget där de kanske inte har gjort sina något bra heller, så det är ju en, går ju mot en fiaskosäsong för Malmö. Vad säger du, Lin?
Ja, det var man, alltså när de blir utbyade där i solskenet i Malmö, det är ju scener som man inte har sett många gånger, och när Anders Christiansen sätter sig ner liksom på ett knä och bara begraver ansiktet i händerna och är helt bedrövad, och Martin Olsson säger efteråt, vi sätter varandra i skiten, vi kan inte spela från försvar till mittfält, vi kan spela från mittfält upp till anfall, vi förstör bara för varandra. Det känns som att luften verkligen har gått ur Malmö. Den lilla injektionen av energi som man fick när Åge kom in, det känns som att den har liksom runnit ut i blodet och försvunnit.
Ja, den var väldigt kortvarig i alla fall.
Det var som lite som ett tomtebloss kanske. Ja.
Men det är ju det, det är ju också det här med att det är svårt liksom att värdera Malmö ibland, för jag var ju imponerad av insatsen de gör hemma mot Union liksom. Tyckte det var jäkligt starkt, och det var lite gamla Europa Malmö och tänkte att nu kanske de är på gång igen och sådär. Och sen så, alltså det är ingen total plattmatch mot Värnamo, den är bättre än många andra. Så här, för att vara en dålig insats så var det bättre än de andra dåliga insatserna under året, och de skapar ändå tillräckligt mycket lägen för att vinna liksom. Och Christiansen får ta på sig en hel del, att han kan få sätta in bollen i mål, och det finns en finns något intressant med Ceesay och det sjuka övertaget han har på sin kant, och hur mycket chanser som skapas från hans sida, även för han då är fortfarande är oskarp i på sista tredjedelen. Men det är liksom, den här insatsen mot Värnamo tycker inte jag var så där svinigt dålig, men i relation till att de har gjort en besviken så många gånger under året, så totalt sett så är det ju redan nu en stor fiaskosäsong, absolut, det tycker jag.
Åge sa ju att de saknar alltså teknisk kvalitet i sista tredjedelen.
Det trodde man ju inte att Malmö
Nej,
skulle...
det är det jag menar. Och han sa bland annat det som du säger då, när de kommer runt så fint på kanterna och sen får in bollen, att de inte har någon kvalitet i boxen.
Nej, exakt. Jag skulle tippa på att han med, även för Christiansen och de centralt missade en del chanser, så tror jag att han menar att Ceesay tar många felbeslut. Alltså, han är ju otrolig av att det hela sedan han kom på att skapa sitt överläge på kanten och hitta den här fria ytan bakom och löpa in, och är ju, tycker jag, ett fantastiskt anfallsvapen på det sättet. Och då kanske man får acceptera att han än så länge inte har den här 100% tekniska förmågan i att och kylan att hitta rätt sen på sista tredjedelen, utan det kan han få jobba fram lite under en period, men det jag tyckte det var kanske att det var lite otur också att det inte ledde till något mål i den här matchen. Jag är ändå i totalt sett mycket imponerad av Ceesay faktiskt, även fall då inte ledde till något mål just i den här matchen.
När vi är ändå inne på fiaskon då, IFK Norrköping släpper in 2-2 i sista sekunden mot Mjällby, och vad jag har sett av Norrköping sen Glenn Riddersholm tog över, så ser liksom inget som pekar på att de har varit rätt tränare. De har vunnit, gjort en bra match mot GIF Sundsvall, men sen har det sett väldigt platt ut med ett rätt bra, med ett mycket bra spelarmaterial, så att där sätter jag ett stort frågetecken för IFK Norrköping. Sak när vi är inne på fiaskon, så får vi säga att IFK Göteborg är inne i en ruskig formsvacka. Nu kom det återigen en förlust, den här gången mot GIF Sundsvall som är solklar jumbo. Det är ofattbart att IFK Göteborg inte kan göra en bättre insats, och där får man säga att Marcus Berg var ju avstängd, och återigen så visar han sin betydelse, men nej, mycket svagt att de inte få till det bättre. Vad säger vi om IFK Göteborg och Norrköping?
Jag tittade lite på Norrköping Mjällby. Det här första målet då som Nyman gör, det ska ju såklart Mjällby ha bättre koll på. Det finns ju en spelare som gör sådana nickmål och en annan spelare som gör sådana inlägg, och det är ju Levi då till Nyman. Så att det var ju, där gick de ju bort sig, och sen så gör ju Norrköping en helt okej insats och blev väl bekväma i sin 2-0-ledning, och Mjällby alltså får man in ett sånt mål som de får, då börjar ju Agardius skarva i den bollen, så det blir ju inte offside, och sen så blir det 2-1 och sen kan ju liksom allting hända. Men att man släpper in ett mål när man också är en man mer, Mjällby fick ju ett rött kort, är ju såklart inte acceptabelt, och jobbigt för Hammarby också att Mjällby får med sig den här poängen och självförtroende till när Hammarby kommer till Strandvallen på söndag.
Det jag tänker kring för Norrköping, det är att delvis har jag känt lite att jag ska absolut inte döma ut honom än, det är för tidigt, men att Riddersholm då, att det är lite som att han jobbar nästan lika mycket på sitt egna varumärke som på Norrköping, liksom han är så jävla taggad på att vara en person lite i den här serien, får jag en känsla av utan att veta, och jag upplever att han är jävligt taggad på Norrköping och sig själv och på att liksom få en tränarrevansch, men det upplever liksom, känslan är lite då utifrån att spelarna kanske inte är lika taggade liksom. Man får lite känslan av att det är, och då säger jag än en gång att jag inte vet, men får liksom lite känslan att det är många som vill bort och det är inte så många som vill vara kvar, och de liksom inte har samma entusiasm som han kanske inte har. De har redan haft liksom en, med all respekt, liksom lite halvgalen Norling innan liksom, som är speciell på sitt sätt, och sen så får man in ännu en sån intensiv typ liksom, som krävs nog en hel del liksom, vad ska jag kalla det, krävs nog en grupp spelare som är väldigt mottagliga för den typen av person, och jag känner liksom att det känns som en trött grupp,
avtrubbade.
Ja, avtrubbad, trött, sliten grupp som inte sugna helt enkelt, det får jag känslan av, och att han inte riktigt har lyckats bygga upp någon större entusiasm.
Du menar alltså att det finns likheter mellan Norlings extrema flörtande med lokalpressen, med supportrarna, och Riddersholms extrema flörtande med supportrarna och lokaltidningsjournalisterna, och hans poddturné som han har varit. Han var ju med överallt förra veckan. Fast det var den här, vår podd, den enda som han inte var med i. Det känns också lite som han, precis som du säger, att det är lite hans egna varumärke som han vill bygga upp där. Men nej, jag håller ju med, och jag tror att han får ett jättejobb. Framförallt tror jag att sportchefen Tony Mattersson får ett jättejobb. Nu hörde jag att Binako och Agardius inte får förlängt, vilket inte är så konstigt. De har ju inte lyckats. Agardius pratat om en skitsäsong. De förlänger Visioff med talangen Fritjof Hektelius här. Och sen så, nej, jag har ju svårt att se att Linus Wahlqvist inte ska sälja sig vinter. Hans kontrakt går ut i sommar och han kommer inte förlänga där, känns det som. Totte Nymans kontrakt går ut i vinter. Han har fyllt 29 precis. Eller om han är 30, ja, skitsamma. Men han är väl den åldern han ska ta ett sista utlandsäventyr. Så där kommer ju de få ett jättejobb, Norrköping, tror jag. Så att det blir spännande att se vad de hittar på, om Riddersholm kan trolla. Ja, men så var det med det. Är det något annat vi tänker på så här? En spaning som jag hade var Rydströms uttalande om Kalmar, att de är Djokovic, de kan vinna på vilket underlag som helst, och att de inte är Nadal och Federer som har specialiserats på gräs och grus.
Nej, men det är intressant. Alltså, jag upplever ju att, guldfågeln var ju piss faktiskt förra året, riktigt dålig gräs under långa perioder, och ändå lyckades de spela sin possession-fotboll, sin liksom kontrollfotboll på det underlaget, tycker jag var helt imponerande. Och även jag tänker på tillbaka till matchpremiären i år, när man lite oturligt förlorade mot Malmö med 1-0 efter ett Erik Larsson inlägg var till en Isak Kiestelinnik, så var det liksom, då var det Romario och Kalle Gustafsson som kunde spela jävligt fin nät fotboll på en leråker, samtidigt som Malmö FFs stjärnor inte klarade av det alls liksom. Och jag, på det sättet han rätt, jag tycker de kan spela sin fotboll oavsett underlag egentligen. Och så att ja, jag håller med.
Vad säger vi om Kalmars seger mot Elfsborg? Sebastian Nanasi gör mål där. Undrar om han hade förväntat sig att Kalmar skulle ligga 2 poäng före Malmö FF när han blev utlånad därifrån. Han gjorde mål, och Filis Saspekidis gjorde också mål, och tog en ganska bekväm 2-0-seger mot ett väldigt skadat att Elfsborg ska sägas. Var korta reflektioner därifrån.
Ja, jag kollade på den i efterhand, och jag ändå fastnade lite vid Saspekidis. Står ju som, han har spelat i Kalmar i 10 år nu. Det är lätt att glömma, han är 25 år gammal. Han har spelat 10 säsonger i Kalmar. Debuterade som 16-åring, blev den yngsta målskytt inom tiderna. Och det är ju ganska många som har garvat lite genom åren att han aldrig har fått det här stora genombrottet. Han har gjort 138 allsvenska matcher och gjort 6 mål, trots att han har haft en offensiv roll i princip alltid. Det är ju speciellt att han aldrig riktigt har varit, aldrig slagit igenom helt enkelt. Och det är ju lätt att man kan ju le lite åt det liksom och så, men fan, jag kan känna nu att det är rätt fint också att han nu 25 år gammal är någon slags veteran som springer runt och fyller olika luckor i det här lagbygget, kan spela på många olika positioner och är nyttig liksom, och nu spelar han center mot Elfsborg. Jag kollade igenom alla hans prestationer och han är, det är typiskt Rydström, vill ha någon sån klok, mångsidig spelare som falls nia. Han är snabb, han kan spela targetspel bra, hålla uppe bollen, han länkspelar på ett bra sätt, många kloka lösningar, tog en del frisparkar så de fick vila med bollen och börja om och sådär, så att jag tycker man får, eller liksom här, jag menar, han har nog fått en hel del skit och känt en stor press genom året att han har varit supertalangen liksom, som aldrig riktigt fått det här genombrottet, men som sagt, det behöver inte vara så illa heller att vara en viktig lagspelare och truppspelare i ett bra Kalmar heller, så att kul för honom att han fick liksom lite, ja men lite rubrik också.
Och Nanasi är ju mallen i hur en spelare ska hantera en utlåning. Det är alltid kul att se honom spela och framförallt väldigt kul att se en så ung spelare hantera att gå från ett så stort lag som Malmö till Kalmar och göra det så bra.
Ska vi avsluta med hyllningen till Kalmar? Det passar väldigt bra en dag som denna. Och så säger vi tack och så är vi tillbaka nästa vecka. Då ska vi avhandla ett derby och flera andra toppmöten. Så på återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.